februari 2018. Kära dagbok. Jag, Silla Holm, är gravid. Det är ju ta mig fan inte riktigt klokt. Jag har längtat efter den här dagen i flera år. Och ändå är känslan typ lite tom. På ett sätt har jag vetat sedan insättningen att det kommer gå den här gången. Ja, jag vet, lätt att vara efterklok. Men jag har faktiskt varit säker. Nu borde det ju infinna sig en känsla av total eufori. Med tårar och skratt och alla känslor på en och samma gång. Men hos mig just nu finns bara ett enda stort och bekvämt och tomt lugn. Jag har inte ens gråtit ännu. Det är bara så lugnt och självklart. Hej och välkomna. Avsnitt 101. Hur coolt, av podden Jag vill ha barn. Idag är jag här igen med våra favoriter Melle och Ellen. Hej!
Hej! Hallå! Man får lust att sjunga.
Det är oftast med Annika faktiskt som jag brukar tralla. Men nu har ni blivit sådana som jag trallar med också. Jesus. Alltså, ni var ju först ut av våra försökare. Mm. Vi har ju liksom ambitionen nu att få följa folk som lever mitt i sin barnlängtan. Och ni var ju först ut och sen blev ni ju gravida väldigt fort.
Fort?
Alltså i poddens historia.
Absolut. Mm.
Mm. Alltså från det att ni började vara med i podden. Mm. Jag tänkte ju att jag skulle få följa er länge. I er barnlängtan. Men så blev det inte. Det är ju bara goda nyheter, tänker jag. Hur har det känts?
Jättejobbigt. Det är inte lugnt någonstans.
Nej.
Men bra.
Vad säger du, Ellen?
Hur det känns att vara gravid?
Valfritt. Det var därför jag bara frågade hur har det känts.
Jaha.
Nej, vi... Melle valde ju direkt graviditeten.
Nej, men det känns jättebra. Men också väldigt nervöst.
Ja.
Såklart.
Ja. Hur har det känts att ha varit med i podden? För det var egentligen det jag menade.
Jaha.
Jo, men det känns skönt. Det har varit väldigt positivt. Och väldigt skönt att få så positiv respons. Och medmänsklighet och delaktighet till folk. Andra folk som kan, som man kan prata med, helt enkelt.
Mm. Har det varit negativt på något sätt att ni har delat er resa i podden?
Jag tycker bara att det har varit positivt.
Bra.
Folk som har... ja, men det är så här, och också gamla vänner som jag inte har hört med på flera år som har skrivit åh, jag lyssnade på podden. Heja er, liksom.
Ja.
Allt sånt är ju jättekul. Och,
ja.
Och folk som har berättat om sina egna resor och varit öppna själva. Det är ju superhäftigt att få ta del av det också.
Det är det faktiskt. Jag kan bara hålla med. Mm. Alltså ni var ju med, vi ska bara sambandsmarkera här om det är några nya lyssnare. Så var ni med i avsnitt 91 första gången. Och då berättade vi om hur ni träffades och hur ni gifte er och inledningen till barnlängtan och så. Och sen var ni med i avsnitt 95 då vi berättade att ni var gravida. Mm. I slutet av avsnittet. Först svarade vi på massa frågor. Och nu är ni här igen. Det här innebär ju då att ni egentligen inte, alltså ni är ju fortfarande barnlängtare för ni har ju inte fött ert barn ännu. Mm. Men ni har ändå kommit en liten bit på vägen. Mm. Så att vi letar ju nu igen efter nya barnlängtare.
Mm.
Så känn alla lyssnare som längtar där ute, känn er inspirerade. Att liksom ta över facklan från Melle och Ella. Maila och berätta om just er längtan på info@jagvillhabarn.com. Kanske några gay-män med barnlängtan.
Mm.
Hade inte det varit spännande?
Jo.
Heja er män som inte vågar vara med i den här podden. Det är så svårt för mig att få män att vara med i den här podden. Vad tror ni det beror på?
Nej, men det är som du har sagt innan, tror jag, att det är på något sätt skam att inte... Ja, men, för det fick vi uppleva i början också när vi började sätta igång med det här.
Mm.
Och hade berättat för ett fåtal personer. Och då var det ju... jättesnälla män då som gärna ville erbjuda sig att ja, men min sperma är så nice, den kan ni ta. Och vi var så här, nej tack.
Vad är den grejen alltså?
Mm.
Ja. Jag det är också inte. Den grejen som gör, tror jag, att män som inte vars där problemet i, oavsett i vilken familjesituation man är i, om det är den manliga sperman som är anledningen till att det inte blir någon graviditet, då är det tydligen väldigt skamfyllt.
Mm. Men det är kanske på något sätt omanligt.
Ja, det är så de flesta män tänker, tror jag, att det ingår i deras biologi att de ska kunna leverera.
Ja.
På ett sätt är det ju också så många kvinnor känner som misslyckas, att man känner sig misslyckad som kvinna för att man inte kan bli gravid.
Mm.
Så det är inte superkonstigt. Men jag tror att det skulle vara väldigt värdefullt för många lyssnare att få lyssna på lite fler män, så att det blir lite mer diversifierat. Det vi pratar om i podden.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag tänker också att vi ska kommentera min dagbok, för att vi har ju två helt olika upplevelser. Jag vet inte om ni kände någonting när jag läste min dagbok, när jag bara kände ett tomt lugn.
Mm.
När jag fick reda på att jag blev gravid. Det gjorde ju inte ni.
Nej.
Och det ska vi prata om idag. Men jag tänker också att vi ska säga till lyssnarna att nu kommer vi i inledningen av det här avsnittet att prata mycket om att vara gravid och hur det är. Så om du är i en situation just nu att det blir jobbigt för dig som lyssnare, så tycker jag att du ska spola fram. Vi kommer i slutet av avsnittet prata om med lite reflektion tillbaks på processen och så då vill ni nog höra igen. Men ni får köra sån där dubbelspeed och som vi pratade om sist. Och lyssna fram till, jag säger någonstans, tror jag. Nu går vi över till något annat. Jag tänker att jag kommer göra det. Ni får påminna mig.
Mm.
Så att om ni inte vill lyssna på gravidsnack, så spola fram nu. Jag tänker, ni berättade ju förra gången om när ni fick reda på att ni var gravida och första ultraljudet och så. Men vi gick inte riktigt in i att prata om den här perioden var för er. Berätta.
Nej, alltså i början mådde i alla fall skit. Jag hade liksom, jag var så orolig, jag kunde inte sova på flera veckor. Jag var bara väldigt orolig att vi skulle få missfall och att det inte skulle gå bra.
Ja, man klarar inte och man kan inte ta in. Nej. Jag kunde absolut inte det. Och sen så... vad ska man känna nu?
Ja.
Kämpa gladen. Jag är liksom så här, nu har jag kämpat klart. Vem är jag? Vad gör jag? Vad gör vi?
Ja, men det här har upptagit så mycket av ens tid och ens energi och så många känslor. Så ja. Att det känns... Det kan väl kännas lite tomt på det sättet, kan jag tycka, att det... Jaha, vad händer nu då? Det här har ju varit vardag varje dag i 3 års tid.
Alltså ni kan ändå känna igen er i den där tomhetskänslan.
Ja, lite på något sätt.
Det är ju så att man utvecklar ju en massa egenskaper och strategier och allt möjligt för att orka hålla på med alla de här behandlingarna. Och bara för att man blir gravid så försvinner ju inte de. Alltså de har ju blivit helt autonoma i ens kropp liksom. Vad ska jag ta mig igenom idag? Vad är min nästa utmaning liksom? Alltså man har ju blivit som någon lite av en krigare.
Mm.
Och den försvinner inte över en natt. Så Nej. Jag menar ju på att man nästan måste göra lite terapeutiskt jobb. Alltså att man behöver hjälp med att säga hej då till den där delen.
Det tror jag också.
Ja, men vi behövde inte säga så länge, för sen efter vaginala ultraljudet i vecka 8. Sen tog det inte lång tid, sen började vi blöda.
Mm.
Sen blödde vi var tredje dag.
Jag älskar Mella att du säger att vi blöder.
Ja, det gör vi.
Det tycker jag är så fint alltså. Det gör mig så glad.
Mm. Och då hamnade vi ju mitt emellan stolarna. För då hade ju vi blivit släppta från Karolinska och inte inskrivna på någon barnmorska, och gynakuten ville inte ta emot oss.
Var det här när ni skickade ett meddelande till mig?
Ja, det var då jag hade panik och bara, Silla, vad betyder det här? Vad ska vi göra? Och då smsade jag dig när vi stod utanför Södersjukhuset.
Det hade, vadå, ni, hade, ni var på gynakuten men fick inte komma in?
Ja.
Alltså, vadå? Berätta.
Nej, men Melle ringer mig när jag är på jobb. Och så säger hon att hon blöder. Och sen så har vi väl lite panik båda två och tänker, men vad betyder det här?
Mm.
Och jag ringer min syster och är jätteorolig och får någon slags sammanbrott där på jobbet. Och, ja, det var ju tur att ingen var där. och så möter jag upp Melle och min syrra kommer till mitt jobb och sen så åker vi till Södersjukhuset och så ringer vi sjukvårdsupplysningen och frågar om vi kan få komma in på ett ultraljud.
Mm.
Och då säger de att ja, men åk in och, eller vad sa de, det var du som pratade, för först var det ju tal om att vi fick göra det och sen så när vi väl var utanför Södersjukhuset så var det att de sa nej, men vi kan ändå inte göra någonting, är det missfall så är det så.
Mm. Alltså, och det sa de på telefon då?
Ja.
Men då gick ni inte in och krävde det?
Nej, för alltså, sjukvårdsupplysningen säger det här låter ju inte bra. För jag var illamående, jag mådde inte illamående, men jag var väldigt yr, höll på att svimma, mådde inte alls bra. Om det var känslomässigt som gjorde det fysiskt, det kan jag inte svara på, men jag mådde så himla dåligt och ringde Ellen. Vi åkte in, eller ringde sjukvårdsupplysningen, promenerade bort till Södersjukhuset. Och när vi väl hade pratat med dem och bara, men gud, ni måste ju liksom åka in och kolla så att det inte har hänt något. Mm. Och då blev vi kopplade till gynakuten.
Mm-hmm.
Varpå de säger, nej, det finns ingenting vi kan göra ändå.
Och det kändes ju som att så här, fan vad jag hatar livet just nu. Vet inte vad jag ska göra. Alltså man var så sjukt orolig.
Mm.
Och så inte få något svar.
Mm.
Nej, men det var inte kul. Jag tror inte någon av oss sov på, alltså, på flera veckor efter det.
3 veckor gick vi och väntade innan vi fick komma till barnmorskan.
Och skrev in er och fick nästa ultraljud.
Mm. Samma dag fick vi ultraljud av läkaren.
Och det var ju därför det här vaginala ultraljudet, när så fort jag såg på skärmen att det var någonting där inne, då var det ju som att sätta på en kran. För då var det som att de här 3 veckorna, all ångest släppte när vi fick svar.
Mm.
Det är ju väldigt oroligt där i början också.
Mm.
Känns det bättre nu?
Ja.
Hur mår du, Melle, rent fysiskt?
Rent fysiskt mår jag bra. Men man sitter ju i tankarna, varför är det våran tur? Varför ska vi lyckas? Är det verkligen sant?
Mm.
Varför skulle vi få lov till att vara de som klarade det och få gå hela vägen?
Mm.
Man är så jävla hård mot sig själv.
Det är som att du tänker med att du inte har förtjänat det, eller?
Ja, eller det är så många som misslyckas, som får missfall. Och varför ska inte vi få det?
Mm. Så känner du fortfarande?
Nej, nu känner jag inte det.
Nej.
Men jag skulle väl säga att jag måste nog samla ihop känslorna för att jag ska kunna förstå att vi ska klara av att gå hela vägen.
Mm.
För känslorna försvinner ju inte bara för att vi har lyckats.
Nej. Precis så är det ju. Nu sitter vi här med tårar igen. Alltså. Det är ju viktigt att man får känna alla känslor.
Mm.
Och att det inte är så att det är förutbestämt liksom, vad man ska känna en viss period och sådär, utan det är också superindividuellt.
Men jag tror att vi har känt oss ensamma också på grund av att jag har i alla fall känt mig så himla överdriven när jag har gått runt och varit så här orolig och haft liksom ångest över det här.
Hur menar du överdriven?
Nej, men som att jag i min värld rasade ju samman när jag fick det samtalet från Mello och vi trodde att vi hade fått missfall.
Mm.
Då var det ju som att hela min värld bara fall ner typ. Föll ner. Och när man ska förklara det för någon som inte har gått igenom den här processen så blir det blir svårt att sätta liksom ord på vad det är man känner när man känner så himla mycket.
Mm. Hade ni någon att vända er till då?
Alltså jag har ju haft min kollega, fotografen på jobbet då.
Hon kom upp förra gången också.
Ja. Henne har ju skrivit till. Hon har ju barn också, så jag har ju liksom frågat henne ganska mycket. Och är det vanligt det här, och vad betyder det här, och hur hade du det och lite så. Så att jag har ju fått faktiskt väldigt mycket stöttning av henne.
Mm.
Hon är en otroligt fin person. Och sen så har vi haft vänner runt omkring oss. De allra närmsta som vi har pratat med och så. Men det är liksom, vi har ju nog inte haft någon förutom du då. Som vi har pratat med, som har förstått vad vi faktiskt går igenom.
Jag vet inte om jag hjälpte er så mycket där heller då, när ni var så där i panik.
Liksom. Jo, fast det gjorde du.
Jag kommer inte ihåg vad jag sa heller. Jag kommer ihåg att jag också fick lite panik.
Mm. Det var bra att du inte skrev det.
Nej, jag behöll mitt lugn i förhållande till er.
Jag minns inte heller. Jag bara kommer ihåg att vi läste dina meddelanden. Och sen så tog vi ett djupt andetag. Och så tänkte jag att ja, okej, nu. Typ andas.
Sa hon inte, det är positivt så länge ni inte har fått bekräftat att det är negativt?
Sen sa jag nog att det finns ändå inget ni kan göra. Liksom. Ja. Alltså på samma sätt som gynakuten ju sa. Fast jag kanske sa det lite snällare. Tänker.
Mm.
Hoppas jag. Ja.
Mm. Du lugnade oss i alla fall.
Ja. Alltså en sak som jag tänker på nu när vi pratar om det här, det är ju att skriva in sig hos barnmorska så tidigt som möjligt.
Ja.
Alltså så att man, för det som hamnade mellan er var ju att, eller det som hände för er var ju att ni hamnade mellan stolarna lite grann. Att liksom kliniken som man har blivit gravid på har släppt den. Man har konstaterat att det är en graviditet och sen är det liksom hej då.
Ja.
Och sen är det en period innan man är inskriven hos barnmorskan. Och det där kommer jag ihåg att min gynekolog då, den som jag var som konstaterade, han sa så här: nu är det ju det skedet när du ska skriva in dig hos en barnmorska, men det kommer vara några veckor däremellan, så händer det någonting är du varmt välkommen hit. Och det var så skönt att jag visste att jag kunde gå till honom hela tiden. Det var ju den tryggheten ni inte hade. Så det kan ju faktiskt vara någonting för er som hamnar i det här skedet att tänka på, att man liksom ska se till att ha någon som man vet att man blir mottagen av.
Ja.
Just under den här otroligt osäkra perioden. Och där det kan dyka upp blödningar och så.
Mm. I alla fall ha någon man kan ringa om det skulle vara något.
Ja. Och sen blir det ju något extra i då att man blir så här avvisad från gynakuten. Alltså då blir man ju ledsen över det också, tänker jag. Eller?
Mm. Jag var mest bara arg, tror jag.
Mm.
Ja, det var skitjobbigt.
Mm. Det är väl såklart att de inte kan göra någonting åt det, men det känns ju ganska skönt att få ett svar.
Mm.
Ja.
Om det hade varit ett missfall så hade vi fått svar på det.
Mm.
Och då hade vi kunnat bearbeta det, men att bearbeta någonting som man inte vet, det går ju inte.
Just det var ju det jag sa till er, att tro på att ni är gravida.
Mm.
Tills någon har sagt något annat.
Mm.
Men det är ju det som är så jobbigt i den här processen också. Att vi vet ju så himla tidigt att vi är gravida. Vi har fått det här ultraljudet efter 7-8 veckor.
Ja.
Som man kanske inte alltid får annars, om man inte går via reproduktionsmedicin. Nej,
man kanske
annan.
Inte ens vet att man är gravid då. Liksom.
Precis. Mm. Så då... Ja.
Dubbel oro.
Ja, men det gör ju också att man, liksom, att man vet om det här och...
Det finns mycket tid att hinna noja över vad som kunde gå fel.
Mm.
Jag tänker också att vi ska påminna om, nu är inte jag någon läkare, men att det här med blödningar är så vanligt.
Mm.
Det är ju ni ett jättebra bevis på.
Mm.
Det behöver inte betyda att något har gått snett.
Nej, men det finns ju inga svar på hur mycket,
nej,
vad man blöder, hur man blöder.
Nej.
Så jag var ju tillbaka till den här första mensen som man får när man är jätteliten. Som mens var det. Eller blödning då.
När slutade blödningarna?
Dagen innan vi åkte till barnmorskan.
Ja, just det. Hur känns det nu då? Om vi ska vända vinkel lite. Att det ska komma in ett barn i ert liv.
Nej, det är...
Ja, det ska bli kul.
Ja. Sjukt overkligt, men jätteroligt.
Vad har ni för beräknad födelsedag?
28 juli.
Och mitt i sommaren, det är ju perfekt. Ja.
Mm.
alltså jag brinner upp av värmeslag nu.
Alltså, och sover med fönstret. Jag såg just den här paniken i dina ögon. Vad är det? Du tänkte att det kommer bli varmt?
Varmt, ja. Jag har redan bestämt hur jag ska bädda på balkongen.
Juni brukar inte vara så varmt.
Inte?
Nej, jag tycker det brukar vara slutet på juli och augusti. Det beror på om du går över tiden och så.
28 juli har vi. Det är liksom.
vi får hålla tummarna för att det blir typ 20 juli då. Och att det kanske inte blir en sån där jättevarm sommar. Jag var ju höggravid sommaren 2018. Då när det var alla värmerekord. Men jag tyckte det var på ett sätt, för jag älskar att bada. Alltså havet är min go-to place. Så jag fick ju bara ligga som en stor valross i vattnet hela tiden. Och det var ingen som tyckte det var konstigt på något sätt. Och det gick ju också att göra det då, eftersom det var tillräckligt varmt i vattnet. En vanlig svensk sommar hade det kanske varit lite kallt. Men jag låg ju verkligen och badade hela dagarna.
Låg du upp och ner så magen tittade upp över vattenytan?
Nej, det gjorde jag nog inte. Jag var faktiskt mest. Jag var ganska mycket som en fisk. Jag kommer ihåg, jag var ju också nykär, för jag hade ju träffat min kille då också, jättekonstigt. Så vi var en vecka vi hade hyrt ett ställe på en skärgårdsö som var liksom, det låg helt avskilt, det var bara vi där. Så jag kunde ju också vara naken hela tiden. Men, och då vet jag att jag tog, eller han tog en film, fast då var jag inte naken, då hade jag bara kläder på mig. Men han tog en film på mig när jag dök från en klippa, som jag inte tyckte var så konstigt. Men den var ganska högt upp liksom, med min stora mage. Som också lades ut på Instagram. Och jag fick så mycket kommentarer på det där. Att jag var helt galen. Hur kan du dyka? Och allt vad det var. Med den där stora magen.
Magplats deluxe.
Ja, men jag tänker väl att jag är ganska bra på det. Jag vet inte. Jag tänkte inte, jag dök bara. Det var inget mer med det. Men det är intressant hur alla, det här kommer ni ju märka, folk blir ju väldigt engagerade när man är gravid. Och har, alltså med kärlek, har mycket tankar och oroar sig. Och liksom. Det var ju inte någon som sa till mig på skarpen, så där får du inte göra. Eller? Men det tycker jag ibland, jag kan märka just i sociala medier bland kändisar som har mycket följare och som delar med sig av sin graviditet också när barnet föds så tidigt, så där, då är det ju alltid massa folk som kommenterar. Har du verkligen skruvat fast den där hyllan ordentligt? Och hur har du tänkt kring det här? Och så där. Och då tycker jag, det tycker jag blir ju helt galet att folk för över sin egen oro på andra. Liksom. Så det kan ni ju ha med er, att när någon kommer med några nojiga kommentarer, då är ju deras egen oro, men så mycket sånt är det ju inte.
Skönt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hur känns det här med förlossning?
Vet inte.
Ni har inte kommit dit ännu?
Nej, jag bearbetar nog fortfarande ett steg i taget, känner jag. Men jag vill, om vi inte behöver, så vill jag inte ha kejsarsnitt.
Du vill prova att föda vaginalt om det går?
Om det går. Jag har frågat lite folk som har fött barn. Lite orolig för det, men...
Ellen kollar ju på alla dokumentärer så här, ja, jag är gravid och går över tiden dokumentärer och allting. Jag bara nej, stäng av. Du får titta på dig själv. Så hon är ju supernojig. Jag är så här, nu ska vi njuta av det här och så tar vi tag i det sen.
Vad är du nöjd för, Ellen? Vad ska hända?
Nej, men jag vet inte. Alltså, min syrra har ju 2 barn och hon födde ut båda på en kvart och det gick jättebra och hej och hå. Så att jag menar, egentligen så har jag väl inte, men jag har ju googlat på saker och jag har ju kollat på dokumentärer och jag har till och med sett förlossningar. Gudrun Schymans förlossning visade en kollega mig så här. Så det är tips till folk som lyssnar att så här, googla inte för mycket, för man, ja, jag blir orolig av det.
Du verkar ju cool, Melle. Det är ändå du som ska föda ut det här barnet.
Ja, precis.
Jag tänker så här, ta det som det kommer. Det blir säkert bra, det löser sig. Så länge rätt personer står vid min sida den dagen av barnmorskor och läkare. Jag ska läsa på så att jag vet, och eller så gör jag det inte och bara hoppas på att allting kommer att gå bra.
Mm.
Lite så. Gravidförsäkring är väl nojan nu. Alltså förlossningsförsäkringar, gravidförsäkringar. Så att allt sånt är på plats.
Vi har ju inte förberett någonting.
Nej.
Men eller alltså, jo, vi har väldigt mycket barnkläder. Men, ja, men ändå. Man borde väl ha förberett någonting, tänker jag.
Som till exempel?
Nej, men det massa, får ju långa listor. Vi har ju så här en app till exempel. Alltså, har ni fixat det här? Har ni fixat det här? Har ni fixat det här?
Ja, men försäkringen är ju bra. Men det är ju ett samtal som har löst det.
Mm. Ja, det är sant.
Det finns ju så här gratis gravidförsäkring och sen finns det en så här extended som man betalar för lite grann.
Ja, förlossningsförsäkring, Silla.
Mm, det hade inte jag någon. Men jag hade den där extra gravidförsäkringen. Vilket ju var bra, för att jag fick lite pengar av den för att jag blödde lite under min förlossning.
Ja, jag tänker mest förlossningsförsäkring. Det är det som blinkar.
Mm.
Om det går dåligt så ska det gå bra sen. Så att man får tryggheten och hjälpen i det.
Mm, det låter ju jättebra.
Mm.
Nu tänker jag att vi ska ta tillbaka de här lyssnarna som har snabbspolat.
Mm.
Och att vi lämnar det här gravidfrosseriet som vi har varit i lite.
Mm.
Eftersom det här är en podd om barnlängtan. Och då tänker jag att vi ska gå händelserna otroligt mycket i förväg. Har ni tänkt någonting kring syskon?
Ja, det har vi gjort.
Berätta.
Jag vill ha 3 barn.
Är det sant? Gud, vad förvånande. Du har ju ändå varit väldigt osäker på barn överhuvudtaget länge. Ja, men nu ska det göras 3 alltså.
Ja, men det känns lite taskigt att säga. Nu sitter Melle och kollar lite snett på mig.
Melle ser ju helt chockad ut. Är det här ny information för dig?
Ja, jag trodde vi var eniga om 2.
Ja, men 2 gånger.
Ska du få gravid?
Det är just därför det känns lite taskigt att säga att jag vill ha 3 barn.
Du tänker att Melle ska vara gravid alla 3 gånger?
Jag vet inte om jag vågar svara på det.
Jo, svara.
Ja.
Jaha. Jag tänker vi tar en sak i taget. Men anledningen till att jag frågar om det är ju för att ni har de där 2 embryona kvar i frysen.
Ja.
Mm.
Hur tänker ni kring dem? Är det något av dem som ska bli ett syskon, tänker ni?
Jag tänker att det blir väl inga barn av det där.
Tänker du?
Ja, precis. Varför du så?
Nej, men för de börjar ju med de bästa och sparar de sämsta. Vi klarade ju det på 3:e. Mm. Så dåligt kan det inte vara.
Nej. Men har ni tänkt på det här med huruvida man använder samma eller olika donatorer till sina syskon?
Mm.
Hur tänker ni?
Ja, jag har tänkt lite på det. Tagit upp frågan eftersom jag själv är adopterad. Och jag ville leta, min tvillingssyster ville inte leta. Så då hade det väl
när
kanske
du säger leta, menar du alltså hitta era biologiska föräldrar?
Mm.
Mm.
Precis.
Så vad hände mellan er då?
Och sådär. Nej, alltså det var ju inte så att det var ett stort bråk om det, vad jag kan minnas. Det var väl mer att min tvillingssyster tyckte att det var onödigt, och hon förstod liksom inte varför jag skulle göra det här.
Mm. Så det man tänker då är att du påtvingar ju henne då informationen ifall du skulle hitta dem.
Men det var ju det jag gjorde.
Och det gjorde du?
Ja. Det gjorde jag ju. Mm. Och det var ju liksom oundvikligt på ett sätt, för att jag hittade ju en syster i Sverige.
Mm.
En helsyster till oss. Och då så sa jag det till min syster, att nu ska jag träffa den här personen i Stockholm.
Mm.
Vill du följa med
Mm.
och ta en öl med oss?
Mm.
Och det är ju liksom, det hade inte hon gjort om inte jag hade haft den informationen. Nej. Så hon, jag vet inte om hon kände sig tvungen, det får väl hon svara på, men jag tror att det var svårt för henne att säga nej.
Men varifrån är ni adopterade?
Från Polen.
Och det visste ni?
Ja.
Ja. Har du också träffat dina biologiska personer?
Ja. Eller inte, jag har träffat hon som födde oss.
Ja. Inte spermie?
Nej.
Personen?
Nej.
Hur var det?
Det var konstigt. Det var, alltså, det var en häftig upplevelse samtidigt som det var väldigt... det var ju väldigt awkward. Jag visste ju inte vad jag skulle säga. Tar vi hand? Ska vi kramas? Mm. Vem är det? För, vad är det för person? Det var ju också en språkbarriär. Jag pratar ju inte polska. Och sen så också väldigt hemskt att sitta... Det är därför jag är lite kritisk mot adoption överlag. För att jag... det här hade ju inte hänt på samma sätt i Sverige.
Mm.
Här är det ju nästan tvärt emot, att det är svårt att förlora vårdnaden om barnen.
Mm.
Men här är det liksom, i Polen under den tiden, så hade du ekonomiska problem så var det ingen som hjälpte dig. Nej, vi har ju ett helt annat skyddsnät i Sverige. Så det är det också som gör att där sitter jag och lyssnar på en person som har vid 6 syskon.
Oj.
Mm. Och socialen och myndigheter har ju tagit hand om alla barnen för att hon inte hade ekonomisk möjlighet att ta hand om oss.
Så hon har inte haft kvar något barn?
Nej. Och det är ju en väldigt djup sorg för henne. Jo, ett barn fick hon behålla.
Men om det här blev bara för dig ett möte? Det är inte så att ni har inlett någon relation eller liksom?
Nej.
Nej. Ångrar du det? Eller är du nöjd att du gjorde det?
Jag är glad att jag gjorde det, samtidigt som det känns som att det känns ju hemskt. Hon har ju haft ett jättetufft liv och liksom...
Var din tvillingsyrra med?
Nej, hon ville ju inte följa med.
Inte följa med.
Så jag var ju i Polen med en person som var min tolk och stöttade mig genom det.
Mm.
Han var superbra.
Vad fint. Och sen så träffade du din då eran helsyrra här i Stockholm.
Mm.
Hur var det då?
Det var jättespännande. Jag kommer ihåg att jag ringde till henne jag ringde hem till henne. Då skulle jag precis ta körkort. Jag skulle ha uppkörning den dagen. Och så hade jag letat och så satt jag där med ett telefonnummer i handen. Och så svarade hennes mamma då. Och så säg hej, mitt namn är Ellen. Det kommer låta jättekonstigt, men har du adopterat? Är din dotter adopterad från Polen? Och då svarar hon ja. Och så presenterar jag mig och förklarar lite vem jag är och att jag är hennes helsyster och att den här personen då är, har två helsyskon som gärna vill träffa henne, som bor i Stockholm. Och det var ju väldigt kul, men det är ju konstigt, det är ju absurd grej. Det är ju...
Ni är ju inte familj även fast ni delar gener.
Nej.
Nej. Och ni har också bara träffats en gång.
Ja.
Ja.
Så det var lite det jag kände, att det blev liksom lite för att hon hade ju verkligen längtat efter att få syskon hela sitt liv också. Och nu fick hon två vuxna syskon.
Ja, för hon var yngre än vad ni är.
Nej, hon är ett år äldre.
Hon är ett år äldre.
Mm.
Och, men ni var vuxna, ja. Nu är jag med.
Ja. Och hon var väl lite för på, tänkte jag. Eller tyckte jag, kände jag då. Att det var så här, men vi måste ha familjemiddagar. Och har ni också haft problem med käkarna? Och har ni också hjärtproblem? Och har ni också känt så här? Vad har ni för relation med era föräldrar? Och hon var väldigt intensiv.
Mm.
Vilket fick mig att backa ganska mycket.
Mm.
Och sen är jag så här, men du behöver inte passa ihop med folk bara för att...
Nej.
Ni har samma genetik. Det är därför genetik för mig är ganska oviktigt.
Just det. Och har det påverkat din relation med din tvillingssyster då? Att du fattade det här beslutet och tog reda på den här informationen och träffade dem, fast hon inte ville?
Nej, alltså första gången jag sa det till henne så var hon väl inte så superglad över det. Men sen nu efterhand så tror jag inte att det spelar så stor roll.
Nej.
Jag minns när vi var små att vi satt att vi, när vi delade säng när vi var små, att vi satt och kollade ut genom fönstret och så tänkte vi så här, undra vilka våra riktiga föräldrar är. För det fick vi höra hela tiden under vår uppväxt, att nej, men vilka är era riktiga föräldrar? Det fick vi, alltså det är ju uppvuxna med.
Mm.
Det är ju också jättehemskt liksom.
Verkligen.
Det är ju på ett sätt sant i den bemärkelsen att det känns taskigt att ta ifrån våran biologiska person det. För att det är ju inte, var ju inte hennes val att skicka iväg oss. Men samtidigt så är ju inte, det är ju inte min förälder.
Nej.
Jag har ju två föräldrar och de heter Anders och Karin och bor i Sverige. Ja. Liksom. Mm.
Men påverkar det här då dig, dina tankar kring att barnen ska ha samma eller inte samma donator? Alltså dina barn?
Ja, det är ju det som är lite... Jag har inte riktigt bestämt mig. Å ena sidan så tänker jag att ja, men det är väl skönt. För att de båda vill leta så gör de den resan tillsammans. Men den resan kan de ju även göra tillsammans om de har olika donatorer.
Mm.
Så,
och har de olika så tvingar de inte varandra.
Nej, precis.
Samtidigt som ni ju har de där embryona i frysen.
Mm. Ja.
Det kommer ju vara väldigt svårt att inte använda dem, tänker jag. Eller?
Mm, ja, jag tror att det är... Jag tror att jag kommer ta hänsyn mer till just den här alltså donatorsfrågan mer än vad jag tar hänsyn till att vi har embryon i frysen.
Ja, att det är en enklare och snabbare väg. Liksom.
Mm. Ja, men då är det samtidigt inte jag som har gjort ett äggblock. Det är inte i min kropp det har hänt. Det är inte mina ägg. Alltså, så att jag har ju Melle att tänka på också. Jag kan ju inte bara...
Vad tänker du, Melle, när Ellen och jag sitter och pratar om det här?
Jag tänker att ett äggblock till för att inte ha samma genetik för mig just nu skulle inte ske. Nej. Vi använder det vi har. Mm. Sen om det är jätteviktigt för Ellen så absolut.
Mm.
Men hon kan ju också ställa upp på ett äggplock.
Mm.
Mm.
Men det har vi pratat om att jag ska göra.
Mm. Just det här som vi pratade om i första gången ni var här. Alltså att man skulle göra ett äggplock på dig, Ellen. Och stoppa in ett av de äggen i dig, Mel.
Mm. Mm.
Alltså befrukta och stoppa in. Som man ju till exempel kan göra på min klinik.
Mm.
I Sankt Petersburg. Det är ju väldigt spännande.
Mm. Det hade jag nog velat göra. Jag tror jag någonstans lutar mot det.
Mm. Alltså vi är ju väldigt hypotetiska nu. Det här är ju om några år.
Mm.
Men jag tänker, med den lite lilla jag känner dig med, så kommer du få syskonlängd typ på BB.
Ja. Nej, men jag har två barn. För jag har ingen syskon.
Du är själv, alltså du är ensam barn.
Ja.
Mm.
Så för mig finns det inte ett alternativ att bara skaffa ett barn.
Mm.
Hur hemskt den låter efter att ha kämpat så länge.
Alltså alla har rätt till sin längtan, så är det ju. Mm.
Jag visste att jag ville ha minst ett barn redan som barn.
Mm.
Kommer ett, kommer det två.
Hörrni, vi har ju lite mera frågor som vi inte har hunnit svara på i de tidigare avsnitten. Vi har ju fått nya frågor också. Så jag tänker om vi ska se tillbaks lite och reflektera lite grann. Känns det okej?
Ja.
Mm. Här har vi fått en jättebra fråga, tycker jag, från på Instagram, som lyder så här. Hur peppar man som bästa vän till ett par som kämpar?
Man lyssnar och finns där, tänker jag.
Bara det att få frågan så här, en genuin fråga, liksom, hur mår ni?
Mm.
Hur har ni det? Och det betyder ju supermycket.
Mm.
Att bara få en sån fråga.
Mm.
Från någon som man vet bryr sig. Mm. Men ja, det är svårt. Jag vet faktiskt inte mer hur man skulle kunna...
Det är ju också ett svar, tänker jag, till den som frågar, som försöker peppa, att det är väldigt svårt.
Mm.
Och jag tror också att man som barnlängtare och att liksom leva med ofrivillig barnlöshet, så tror jag att det bästa stödet får man av andra som har upplevt samma sak.
Mm.
för hur bra vän man än är så är det svårt att förstå. Liksom. Mm. Så därför kanske man som vän inte ska försöka förstå heller. Utan bara vara den kompis som man är i alla situationer.
Mm, det tror jag.
Ja.
Ni nickar så här.
Ja. Ja.
Helt enig.
Nu tyckte ni att Silla sa något bra här.
Ja.
Nej, men jag tänker att alla liksom, de nära vänner man har går igenom olika kriser i livet. Liksom. Folk går bort och folk blir sjuka och man blir av med sitt jobb eller vad det nu 17 som händer.
Mm.
Och att man ska se på ofrivillig barnlöshet som en kris.
Mm.
Min kompis går igenom en kris. Hur kan jag hjälpa den? Jag kanske inte kan förstå krisen, men jag kan förstå att vara i kris.
Mm.
Ska vi ta en till fråga?
Mm.
Hur gör ni för att hålla ert förhållande vid liv under försöken? Har ni några tips?
Alltså jag kan tycka nu när man ser tillbaka på det att vi har ju varit mer liksom sammansvetsade under de här tuffaste perioderna.
Mm.
Det är väl mer under de här perioderna då det har varit bara en massa oro. Där det inte har hänt så mycket som jag kan tänka att det har blivit lite. Och då har vi också varit ganska dåliga på att kommunicera med varandra.
Mm.
Så fort vi liksom har pratat om det och så här, vad händer nu? Nästa steg är det här. Vad tycker vi om det här? Vad känner vi kring det här? Så här prata med varandra.
Mm.
Och ställa frågor. Och det är väl det som har gjort att vi har orkat. Och sen också ha kul med det.
Ja, det finns ju mycket komik i de här processerna om man liksom kan gå dit.
Ja, alltså vi har ju skrattat väldigt mycket.
Berätta något exempel när ni har skrattat.
Nej, men typ som första gången vi var på kliniken och sen så ser man ju så himla dum ut med den där mössan på huvudet och så möter man en annan person i korridoren som också har på sig de här otroligt osexiga kläderna och bara, hej.
Så det är ju bara, det är ju en massa personer med skynken och sen så hör man hur andra pratar så får man sitta och fnissa åt deras diskussioner och bara, ja, nu är det första gången de är här och hur de skrattar och...
Ska vi ta en bild, hörde vi några som var bredvid oss. Någon person var, ja, vi måste ju ta en bild när vi är här. Och gjorde en massa miner. Eller det lät som att de, ja.
Fast det gjorde vi också första gången.
Ja.
Det var sjukt färgen. Ändå är att man blir liksom ruttad. Mm. Alltså man blir liksom en rutinerad försökare. Här kommer en till fråga. Hur gör ni för att hålla sexlusten vid liv?
Oj, det känner jag ju ganska mycket tuffare faktiskt.
Mm. Har ert sexliv varit lidande under processen?
Ja, det har det varit.
Mm.
Men det är ju en liten del av andra saker som har varit lidande, känner jag.
Ja, alltså jag tror inte att just för vår del, jag har i alla fall inte känt att jag är så här supersugen.
Alltså med hormonsprutor och du är bara ett hormonmonster, det är inte första man tänker bara, åh, nu ska vi krypa ner. Och sen är jag i alla fall, om du öppnar upp för känslor, som att ligga nära varandra och liksom dela det för mig blir en så känslomässig grej, så då ligger jag ju bara och gråter.
Mm.
Och någonstans måste man ju då hinna bita ihop, samla sig själv innan man liksom kan ge av sig själv till någon annan.
Mm.
Att man också kunna ta emot, tänker jag. Mm. Ja. Är svårt.
Men känslorna är verkligen utanpå. Och eftersom det alltså, har gått i 2 veckors perioder. Att man har hoppat upp i 2 veckor. Och sen så är man jättedeppig 2 veckor. Och sen hoppat upp igen i 2 veckor.
Mm.
Så är det ju svårt att på något sätt landa i. Att liksom bara slappna av, vara och liksom ta tid till varandra.
Mm.
Det är skitsvårt att hitta det.
Det är ju igen då att, liksom, att det är att leva i kris. Och att ha sex är svårt när man är i kris.
Mm.
Alltså att hålla upp ett förhållande generellt i en krissituation eller där man kämpar. Eller, det är svårt, det är inte enkelt.
Mm. Nej.
Mm. Det tror jag är bra att säga också. Att det är skitjobbigt.
Mm.
Det suger många gånger.
Mm.
Men det är nog under de perioderna som vi har haft roligt med varandra som vi har kunnat ligga också. När vi har kommit hem från ett sånt besök och var så här typ.
Ni har varit i de få små glädjestunderna som finns.
Mm. Mm.
Och då måste man ta vara på.
Ja, det är verkligen vara på glädjen. Så bra råd alltså.
Man måste se tillbaka till det när det blir tufft.
Mm. Mm.
Det finns... Det, våra dåliga sidor är inte liksom vårt förhållande, det speglar inte vårt förhållande, utan vi har det bra, eller vi kan ha det bra. Vi kan liksom komma tillbaka till oss.
Mm. Vi har ju filmat och fotat också när vi haft de bra stunderna.
Mm.
Så har vi på något sätt sett till att dokumentera det.
Mm.
Så när man kollar tillbaka på vissa videos och vissa bilder, men när vi står i första gången, första inseminationen vi ska göra, så står vi i det här rummet och har på oss de här blåa dräkterna, och då är de helt blå. Mm. För på IVF-kliniken så fick vi i alla fall en vit mössa, men nu var det, eller vad?
Först blå och sen grön.
Ja, och då står vi båda på en video som vi spelar in och sjunger I'm blue devil. Och det kan man liksom se tillbaka till. Ja. Och bara, men det här var liksom det var en kul dag. Vi hade roligt och det...
Det är också historien om hur ert barn kom till.
Ja.
Det blir så. Det
början.
Mm. Men alltså, vi har fotat och filmat nästan allt och döpt det till ett bebisalbum.
Ja,
så exakt. Det finns ju blodprovsbilder. Mm. Vår mysiga frukost när allting var fantastiskt och det var jättekul att få börja den här resan.
Oh, those were the days. Mm. Ah, gud vad roligt. Men det är ju jättefint att ni har dokumenterat det. Jag kan verkligen ångra att jag inte har dokumenterat mer och skrivit mer dagbok och så av min resa.
Vi har fotat fötterna, de här tossarna man sätter på.
Alltså, de är så fula.
Ja, men varenda besökare är fotat.
Skulle ni kunna tänka att dela med något till lyssnarna av det här?
Ja. Av bilder och så.
Ja,
absolut.
Ja. Så vi kan lägga upp på Instagram.
Kör.
När ni sjunger den där låten i blå. Kanske inte just den.
Jo.
Ja, ni får, gud vad gulliga ni är. Ni får fundera över vad ni kan tänka er och bjussa på. Ni får ju komma tillbaka sen. Även om inte ni är lika mycket längtare längre, så kommer ju lyssnarna vilja höra ändå hur det går. Så ni får ju komma tillbaka igen sen. Kanske när det finns en bebis.
Mm.
Hur känns det?
Mm.
Det är som att ni inte har tagit in att det ska komma en person in i era liv.
Nej. Mina känslor är fortfarande kvar sen innan.
Mm.
Innan processen. Eller inte.
Och så kommer det ju vara. Jag brukar ju säga att mitt hjärta är kvar hos dem som längtar. Det är det som driver mig att göra podden och så. Och ni kommer säkert också liksom känna ett systerskap med dem som kämpar och så under en lång tid framöver, om inte för alltid.
Mm. Men vi är ju först ut av alla. Vi har ju våra gaykompisar, våra andra kompisar. Mm. Alla de kommer ju också till att...
Tänk vilka förebilder ni kommer vara.
Mm. Tänk vad jobbigt att sitta och behöva säga till folk. Ja, vi ska göra vår första insemination. Ja, jag önskar dig all lycka på vägen.
Mm. Ni kommer bli deras sillor. Det är sillor. Det jag har varit för er kommer ni vara för dem.
Mm. Hoppas det.
Ja, jag hoppas också.
Om ni ska skicka vidare någon sista grej till lyssnarna, vad vill ni säga då?
Jag skulle säga att man ska ta en paus.
Ja.
Ibland. Kämpa. Man får lov till att vara ledsen. Prata om det så mycket det bara går. Folk vill lyssna.
Mm.
Dela med er. Om ni... Det blir enklare.
Ja.
Det blir enklare.
Ja, verkligen. Prata om det och försök ha kul också under resans gång.
Mm. Även om våra processer är väldigt olika, så är de ju lika där, att vi har haft väldigt nytta av de pauser som vi har tagit. Och det pratade vi om när ni var här första gången också, svårigheten i att veta när man ska ta den pausen. Så att jag tänker, om man ens har på agendan att man kanske borde ta en paus, då är det dags för en paus. Och inte vara så rädd för de där pauserna. Det blir ju någonting mer för, i alla fall för oss som är lite äldre, att och när barnlängtan är så stark att det är svårt att ta en paus, men att det verkligen kan gynnas. Och som du sa, Ellen, njuta av det roliga. Och där finns ju också mycket inspiration att hämta. Jag tänker till exempel Klara Zimmergren, som jag har pratat om här i podden och skrivit om och gjort en massa andra grejer där man liksom lyfter det roliga det komiska, kanske man ska säga, i processerna.
Mm.
För det finns
ja.
Saker att hämta. Hörrni, jag är så tacksam att vi fick vara med på eran resa. Vi fick ju verkligen bara vara med på slutet. Men vi ser fram emot att välkomna. Vad kallar vi? Har bebisen något namn?
Minimellen.
Ah, vi ser fram emot att få välkomna Minimellen till världen.
Yay.
Tack för att ni kom hit, gullisar.
Tack så mycket, Silla.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.